Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Ursäkta min röst, lite skrovlig här efter dyningarna av en elak basil som jag tror jag plockade upp på bokmässan där jag hade nöjet att träffa gynekologen Hilde Löfqvist som precis släppt en bok för alla oss kvinnor i och kring klimakteriet. Eftersom hon inte kan ta obegränsat med patienter så delar hon i den här boken med sig av sin långa erfarenhet av att möta kvinnor under de år som kan bli hur bra som helst eller en riktig mardröm. Förordet till boken Hormonkarusellen har skrivits av professor Tord Nässén som också varit gäst här i podden ett par gånger. Och har du inte redan hört avsnitt 103 där han talar om risker och fördelar med hormonbehandling så är det ett bra komplement till det här avsnittet. Hilde har ju också varit med i Klimakteriepodden tidigare och om du vill så kan du gå tillbaka till avsnitt 22 och lyssna mer på henne. Men nu kör vi, så välkommen och lyssna. Hilde Löfqvist, jag är otroligt glad för att välkomna dig tillbaka till Klimakteriepodden.
Tack.
Och jag är extra glad för att du har gett ut en bok nu som heter Hormonkarusellen som precis har släppts och vi är här på bokmässan i Göteborg och du står här och signerar böcker och försöker informera förbipasserande om vad hormoner är för någonting. Men till vardags så jobbar du uppe i Stockholm på Sankt Göran på Civita Care. Och där jobbar du kliniskt med kvinnor och du har otroligt många års erfarenhet av att möta kvinnor just inom klimakteriet. Det har blivit din specialitet. Och du har ju varit otroligt aktiv genom åren och tagit del av nya internationella rön. Och du har ju också varit med på massor med konferenser och så vidare. Och du har kämpat i ett ganska ensamt rum emellanåt. Och nu så känns det ju som att ändå liksom vindarna blåser åt ett bättre håll. Det är fortfarande väldigt för eller emot och polariserat kan man väl säga så fort man pratar om hormoner. Men jag upplever i alla fall att vi börjar hitta ett lite mer balanserat förhållningssätt. Hur ser du på den här tiden som vi är i nu?
Ja, det är fantastiskt. Alltså, det verkar som att vindarna verkligen vänder nu. Det blåser åt rätt håll. Ja, jag började ju som läkare på 80-talet, men som öppenvårdsgynekolog 1994 i Katrineholm och jag har haft praktik där i 23 år. Och där har jag ju träffat kvinnan som söker för alla möjliga gynekologiska besvär. Naturligtvis också klimakteriet. Men i alla åldrar och jag har kunnat följa kvinnan också i olika livsskeden. Men sedan flyttade jag till Stockholm och där blev det mer och mer en klimakteriemottagning. Och nu kan man nog säga har det blivit så att jag har nästan en renodlad menopausmottagning. Och varför? Ja, jag har intresserat mig helt enkelt för dessa frågor och jag har behandlat med hormoner också som inte finns i Sverige än. Dessa bioidentiska hormoner, alltså framförallt progesteron.
Mm. Och inte finns i Sverige än är väl det vi kan lägga till där, att visst finns det, men det är fortfarande, man måste ansöka om en licens hos Läkemedelsverket.
Precis.
Och det är på gång i alla fall.
Det roliga är ju nu har ju SFO, alltså Svensk Gynekologisk Förening för Obstetrik och Gynekologi, tagit fram nya riktlinjer om hormonbehandling i klimakteriet, och där ingår också de bioidentiska hormonerna.
Mm. Och vi ska komma tillbaka till det, för vi delar upp den här intervjun i två delar. Först så kör vi lite frågor som jag är intresserad av, som också är mycket av det du tar upp i din bok. Och sen så ska vi komma tillbaka till en massa frågor som är väldigt vanliga frågor som du möter, som jag möter, som man också ser på olika nätforum och så vidare. Mm. Så först och främst så vill jag veta, Hormonkarusellen, din bok här. Jag fick ju förmånen att läsa den direkt från tryckeriet och jag har slukat den. Den är otroligt lättläst och pedagogisk och den är tydlig. Och jag tror inte att det är bara jag som kommer tycka det. Den ger också väldigt, väldigt många svar. Men berätta vem du har skrivit den här boken för och varför.
Ja, den här boken har jag skrivit till kvinnan. I första hand till kvinnan. Och sen är det naturligtvis trevligt om kollegor och de som behandlar kvinnan i klimakteriet också läser den. Men det är meningen att det ska vara till kvinnan som är i klimakteriet eller före klimakteriet, kommer in i den första fasen där hon inte känner igen sig och där hon får besvär som ja, besvärliga för livet. Hon sover sämre och hon svettas. Alla dessa besvär som kommer i samband med ett hormonsvikt. Men problemet är ju att man tänker i första hand på allt möjligt annat, men inte på hormoner. Kvinnan i 40-årsåldern är i en speciell situation. Hon är kanske på toppen av karriären. Hon är mamma eller inte. Men om hon har barn, då kanske de kan vara små. För hon börjar sent att få barn, i Stockholm i alla fall. Eller att hon har redan lite större barn och är de tonåringar. Alla barn kan ha lite kriser också. Eller i familjen kan det vara påfrestande. Sen föräldrarna blir äldre. Och allt detta gör att kvinnan klarar av det här fantastiskt bra. Men hon är multitasking och det leder många gånger till att det blir för mycket. Och jag har sett så många kvinnor som är utbrända och märker inte det. Det kommer så småningom och plötsligt kollapsar de. Det är så svårt. Och där spelar hormonerna en roll. Därför just då sammanfaller det med klimakteriet.
Mm.
Och där är alltså hormonerna som är de här kvinnliga könshormonerna, progesteron och östrogen, de som ja, sviktar med åldern och så drastiskt att det påverkar kroppen väldigt mycket och psyket.
Mm.
Sen har jag skrivit boken för kvinnan som redan kanske är i menopausen, kan gärna läsa boken, för det finns ju fortfarande hjälp. Alla kan ha nytta av den här boken, och sen även deras män eller partners. Det är ju väldigt bra att man kan förstå varför man ska vredes utbrott eller ha svårt att sova och bli helt annorlunda än man har varit. Det är ganska bra att en man också kan förstå det, tycker jag.
Hilde, du är ju väldigt väl respekterad i den här branschen, får man ju säga. Det finns ju, jag tror inte att det finns någon som inte vet vem Hilde Löfqvist är av de gynekologer som är aktiva idag. Men en av de saker som du har hamnat mycket i det här med hormoner, men en sak som du verkligen är duktig på att förmedla också är ju det här att det är så otroligt viktigt att man är frisk när man går in i klimakteriet. Att man håller sig frisk. Vad betyder det?
Ja, alltså livsstil, det är ett kärt ämne för mig. Det är självklart att man måste beakta att man har ett ansvar för sitt liv. Alltså att man ska sköta sig, att man ska inte kanske utsätta sig för mycket alkohol, och man ska inte röka och träna och leva sunt och ha en psykisk balans. Ha goda vänner, socialt omgänge. Allt detta bidrar ju att man är en lycklig människa, att man också kan ha en utstrålning som gör att man ser lycklig ut. Inte bara att det är bluff, alltså det är äkta. En äkta lycklig människa kan faktiskt klara av påfrestningar bättre.
Mm.
Så dit ska vi komma. Och allt som kan bidra till att man är en sån mogen, lycklig människa är bra.
Mm. Och om vi ska fortsätta på det. Det är ju väldigt lukrativ marknad där ute. Man ska köpa och man ska äta både det ena och det andra och det tredje. Och man ska mixtra med olika kurer och man ska göra hit och dit. Vad är det bästa liksom, motivationen? Eller du pratar om det här med att man ska träna, man ska vara social och så vidare. Finns det någon av de här punkterna som är viktigare än någon annan?
Det gäller alltid sund förnuft. Och det är individuellt. Jag betonar alltid att det är individuellt vad man ska förbättra och hur man kan hålla balansen. Det finns inte något enstaka ämne som man ska ha mer än det andra.
Mm.
Och då ska man inte överdriva heller. Det är sund förnuft som gäller.
Mm. Det som börjar hända här i den här 40-årsåldern när man får svårt att sova och kanske är argsint och så här som du beskrev, kvinnan som är på väg in i klimakteriet och sen kanske går vidare. Vissa får grava symptom och andra får inte så många. Är det farligt att ha klimakteriesymptom?
Ja, först och främst är det ju något naturligt. Alla kvinnor måste igenom det här. Att hormonerna sviktar. Det hör till livet. Men hur man bemästrar det här, det är en annan fråga. Och sen också hur man drabbas av dessa svettningar och vallningar. Alltså vissa har inga besvär. Det handlar ju bara om att det är kanske inte alls så bra att man till slut inte kan sova. För det har sekundära följder för din hälsa. Har man flera sömnnätter i rad, ja, det är ju rena tortyrmetoden. Då är man inte utvilad, och om man inte är utvilad kanske inte så bra beslut man fattar. Och kommer man sedan vidare och kompenserar möjligen för att äta lite mer, ja, då går man upp i vikt. Så det ena följer det andra.
Mm.
Och till slut är man utmattad. Och för att sova gott, då finns ju andra metoder. Jag menar, om man är i klimakteriet och har helt klart östrogenbrist, då ska man ju ta hormonbehandling för att bemästra de här värsta kända faktorer som påverkar klimakteriet. Det är alltså då sömnbrist och svettningar, vallningar, hjärtklappning. Allt det här kan pågå ganska länge. Och har du det i flera månader eller åratal, ja, då blir du ju till slut utmattad.
Mm. Men om vi går tillbaka till det här farliga då, förutom att följderna kan vara farliga, om vi nu låtsas att man kan bemästra dem, är det då helt ofarligt att ha till exempel de här värmevallningarna? Det är ju en ganska stor påverkan på kroppen.
Ja, det har ju visats i forskningen att värmevallningar höjer blodtrycket, och de kvinnor som har mycket värmevallningar riskerar hjärt-kärlsjukdomar. Så att man ska inte ha värmevallningar. Det är det nyaste.
Okej. Okay. Och den här forskningen, var kommer den ifrån?
Den forskningen, den har jag hört på världskongressen i menopaus i för några år sedan i Prag.
Ja.
Amerikanska forskare som visar detta.
Ja.
Så man ska ju vara medveten om att det här är jätteviktigt för hjärtkärl. Att behålla spänstigheten och att inte ha så stora fluktuationer heller. Upp och ner.
Mm.
Det ska vara jämnt.
Mm. Okej. Okay. För en teori skulle ju kunna vara då att klimakteriebesvären är värre desto sämre skick man är i. Men så behöver det kanske inte nödvändigtvis vara.
Ja, alltså kvinnor som är i sämre skick från början, som har högt blodtryck,
hjärt-kärlsjukdomar, övervikt. Alltså väldigt hög stresspåverkan i sitt liv redan initialt.
Ja, de har ju från början naturligtvis ett sämre utgångsläge än friska kvinnor.
Ja.
Klart. Men för dem är det ju också viktigt att de bibehåller det de har.
Ja.
Så det finns ju idag mildare metoder. Alltså är man en kvinna som har haft högt blodtryck och har behandlat sig med medicin, eller en kvinna som haft blodpropp tidigare och fått behandlat. Även dessa kvinnor kan idag få en hormonbehandling. Det har man inte trott förut, men så är det. Därför det finns konsamma hormonbehandlingar, alltså till exempel genom huden. Om man ger östrogen genom huden, då är det möjligt även behandla dessa kvinnor som är i riskzonen.
Jag vill prata om övervikt, för det är ju någonting som är en realitet för väldigt många kvinnor, och det blir också svårare och svårare att hålla vikten, upplever väldigt många när man kommer i klimakteriet. Och det här tar du också upp i din bok. Kan vi prata om det?
Ja, det här med vikten, det är ju en farlig sak att bli överviktig. Det ökar ju från början risken för bröstcancer till exempel. Och sen medför det ju så mycket andra hälsoproblem. Om man bara tänker sig, alltså, att man rör sig ju sämre, man får ont i lederna. Och det gör ju att man rör sig mindre. Och så har det en ond cirkel kommit igång med detta. Så att övervikten borde man ju verkligen bekämpa. Och östrogen, när det sviktar, då är det ju så här att östrogen och insulin kan vara i balans, men det är det inte längre när östrogen sviktar. Och insulin gör ju alltså att man ska spara på energi, och att man ska spara det i fettcellerna. Så har man mer insulin, då in med fett, alltså in med energi i fettcellerna och för bättre tider. Men dessa bättre tider, ja, det har kanske funnits för tusentals år sedan. Att vi behövde det för när vi kom har ingen mat och ingenting. Men idag har vi ju mat i överflöde, så vi behöver inte spara någon energi. Så det är helt fel koncept.
Det är någon form av stressläge, kan man säga, som liksom blir fel ut och in, så att säga. Och det är det man brukar prata om, insulinresistens. Precis. Så att den växer med klimakteriet.
Insulinresistensen ska vi bekämpa så gott vi kan.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Övervikt är en sak, men vad, du nämnde nu att det är en riskfaktor för bröstcancer till exempel. Mm. Vad dör kvinnor mer av? Vad är det som är farligt? Vad ska vi liksom hålla oss friska från?
Ja, alltså det har ju funnits det här stora spöket bröstcancer. Kvinnor tror att de dör i bröstcancer i första hand. Det finns en stor amerikansk Gallup-undersökning där kvinnan tillfrågades, vad tror du att du ska dö i? Och då svarade hon, var det 39% bröstcancer. Men verkligheten är bara 4%. Mm. 3-4% i Europa också. Mm. Och den riktiga boven är hjärt-kärlsjukdomar. Där har vi över hälften, alltså över, vad var det, 52% eller något sådant, som är orsaken till död för kvinnan. Och det ska vi bekämpa, och där hör ju hormonerna till.
Och hur ska man tänka då med bröstcancer och risk? Om 3-4% då dör i bröstcancer i västvärlden, hur mycket ökar man det om man lägger på en hormonbehandling?
Alltså det är ju det viktiga också i alla dessa studier som har funnits, att risken att dö är ju inte förhöjd genom hormonbehandlingen. Det vet man idag. Tvärtom. Det är ju en minskad risk att dö. 30-40% när man ser de här långtidsstudierna.
Det är när man pratar om overall cause, så att säga. Dö från vad som helst.
Men det är inklusive bröstcancer. Alltså att risk att dö i bröstcancer. Det ingår.
Mm. Och hur ska man tänka där med bröstcancer om man nu tänker så här? För det finns ju ändå en liten risk för att, eller man kan öka risken för att få bröstcancer om man redan har cancerogena celler i kroppen genom att tillföra östrogen. Hur stor är den här riskökningen egentligen?
Alltså man måste ju tänka så här. När man börjar en hormonbehandling, då vet man ju inte om man har en bröstcancercell i kroppen eller inte. För den kan ju vara så liten vilande och funnits där i några år. Men hur skulle man veta det? Det upptäcker man ju inte genom mammografin. Men genom hormonbehandling kan det möjligen påskyndas, alltså att den upptäcks tidigare. Men mig veteligen, och det som jag har hört i alla fall, initiera inte östrogen, en bröstcancer, från början i en cell.
Nej.
Och då får man ju tänka så, livskvalitet, det är det viktiga. Har jag mer nytta än nackdelar, då är det ju rätt att ta hormonbehandling, för då håller jag mig friskare. Och om jag håller mig friskare, då har jag bättre motståndskraft. Jag har ju bättre immunförsvar då. Och man befrämjar då också det här att cellerna som inte är friska kanske kan göra kroppen sig av med. Det kallas apoptos. Det är en väldigt viktig sak, att hela tiden pågår ju en process i kroppen. Att det är en kamp mellan det friska och det onda. Och vi har ett fantastiskt immunförsvar som vi ska vara rädda om och hjälpa till. Och östrogen hjälper ju också till. Ja, nu pratar jag hela tiden östrogen. Men här har vi ju en faktor varför vi ska ha en hormonbehandling, för att egentligen hålla oss friskare. Och då behöver vi inte vara så rädda för bröstcancern. För då kanske vi klarar av bröstcancer lite bättre också. Alltså det som jag menar, det är viktigt. Att många kvinnor blir utmattade kring 50. Det är så. Men just detta sammanfaller med klimakteriet eller menopausen. Och det är inte uppmärksammat tillräckligt. För många får ju då istället antidepressiva, psykoterapi, vila, sjukskrivning, allt möjligt. Man tar många, många, många prover. Men man tänker inte tillräckligt på könshormonerna. Därför om det är det primära, då skulle man kanske börja där och behandla hormonerna först. Och då kanske kvinnan klarar sig och blir inte så utmattad. Hon kan naturligtvis också bearbeta sin livskris, sitt arbetsproblem eller det hon är på arbetsplatsen och kanske personliga problem med sin partner och allt detta. Ja, psykoterapi är väldigt bra. Jag är mycket för psykoterapi. Men hormonerna får man inte glömma, och det kan ju vara den primära orsaken att hon just då sviktar.
Mm. Varför pratar man aldrig om faror med att ta andra läkemedel? Man gör, eller är det bara jag som är ignorant? För jag tänker att SSRI och sömnmedel och allt sånt här, det kan ju inte heller vara ofarligt. Men så fort man nämner hormoner så kommer ordet cancer upp.
Ja. Och det tycker jag också, det är väldigt, väldigt synd. Det har fått en sån negativ stämpel. Men vi övermedikaliserar istället med allt möjligt annat, med antidepressiva, med medel mot överaktiv blåsa. Alltså nu har jag ska inte säga att det är dåligt om man verkligen behöver det, men vi är väldigt, väldigt snabba att skriva ut läkemedel som är då farmakologiska läkemedel. Och det menar jag också i min bok, alltså det här farmakologiska behandlingen av gynekologiska besvär, det har sitt berättigande när man måste behandla en sjukdom. Men för det fysiologiska som är klimakteriet, då skulle man inte behöva behandla med så starka medel. Då kan man ta det mer på det här bioidentiska sättet.
Du talar också väldigt mycket om sexualitet i din bok som ett sätt att hålla sig frisk. Kan du berätta?
Ja, det är ett viktigt ämne för oss alla, för kvinnor, för män. Jag tycker bara att det är ju så synd när jag träffar kvinnor som har helt enkelt gett upp. Och det börjar ju med att det gör ont vid samlag och det förstår de inte. Och sen är partnern också lite avvaktande och hon skyller på honom och han skyller på henne och det blir äktenskapsproblem. Och egentligen är grunden hormoner. Köra slemhinnor är ju inget roligt. Det kan göra ont och det blir ett problem. Då kan man substituera med lokala östrogener. Men sen kommer ju också det här mentala, själva lusten. Det är också något som minskar. Och om det är en följd eller det här primära spelar egentligen ingen roll. Jag tror det är både och. Det är inte bara en tro, det är så. Könshormonerna går ju ner, även de manliga. Men de går inte så drastiskt ner som de kvinnliga. De går ner hos män och kvinnor ungefär i samma takt. Alltså könshormonerna, androgenerna. Och då har vi DHEA och testosteron vi kan hjälpa kvinnorna med om de verkligen är väldigt långt nere med sin lust. Alltså att de inte har tillräckligt med lust. Där vill jag också säga att mycket har att göra med hur stressad kvinnan är igen. Alltså har man en binyre utmattning, alltså man är verkligen så pass stressad att binyrerna inte funkar som vanligt. Ja, det första är ju att könshormonerna ligger på väldigt låg nivå. Det kan man mäta. Och då ska man ju kanske inte bara ge hormoner. Man måste naturligtvis behandla orsaken och hjälpa henne att komma ur krisen. Men det kan vara en väldigt bra hjälp att stödja lite.
För det är ju inte så vanligt i Sverige. Testosteron och DHEA är ju ingenting som står direkt på första raden hos de läkare man besöker. Inte min uppfattning i alla fall.
Nej, och jag är väldigt glad över att International Menopause Society, det är IMS heter det. Det är alltså den stora organisationen som finns i hela världen för menopausproblem med forskare från hela världen. De tar i år upp temat testosteron och kvinnlig lust i sin World Menopause Day.
Wow.
Och det är snart i oktober. Så det uppmärksammas.
Ja, då ska vi se till att vi får läsa mer om det och höra mer om det. Man får ju information från så många olika håll och samtiden innehåller nätforum och Dr. Google som du själv pratar om och man jämför med andra och så vidare. Du framhåller också vikten av att vara källkritisk och du hänvisar till hur viktigt det är att man diskuterar och konsulterar läkare eller gynekolog när man går in i tankar om hormonbehandling. Och du är ju inte ensam om att se ett problem här, för det är inte så många läkare och gynekologer som är helt up to date med all den här forskningen som du tar del av och några andra få som vi har haft förmånen att höra här i podden. Det är inte så lätt som kvinna. Vad ska jag göra?
Ja, så nu är det ju så att tyvärr går det ju inte att behandla sig själv så lätt. Man måste ju ha någon att bolla med och hjälpa en att diagnostisera vad bristen är och hur mycket brist och vad du kan göra för att det blir en balans i behandlingen. Och det har ju vi gynekologer naturligtvis en väldigt stor fördel att vi kan se inre organ med ultraljud. Alltså livmodern och äggstockarna och sen en fysisk undersökning, alltså att se slidan och slemhinnan där och allt, och palpera livmodern och se om det var ont här och där och se hela kroppen. Det är jätteviktigt i det hela sammanhanget för innan man sätter igång en hormonbehandling, tycker jag. Och det har vi ju gynekologer i hela landet. Och sen är det ju alltså själva mötet innan att kvinnan öppnar sig och berättar om sina besvär. Det är ju inte så självklart heller. Det är ju mycket annat som infaller samtidigt och andra sjukdomar. Och det är viktigt att man har tid för den här diskussionen innan man gör undersökningen. Sen kommer efter undersökningen också en sammanfattning och bedömning vilken behandling som skulle vara bäst. Och sen ska kvinnan ha förtroendet att också våga börja med den här behandlingen. Och till detta hör ju också att man har ett återbesök, tycker jag. Därför sätter man sig in i det här att man skulle börja med något som man aldrig gjort förut, blir man ju lite rädd kanske. Och har många frågor. Men om man har ett återbesök efter 3 månader, ja, då har man en viss trygghet att det inte är så farligt, det går nog bra. Och allt biverkningar, allt sånt vad som kan förekomma med en behandling får man ju också berätta om. Så det är inte så självklart, det går inte bara på hux flux en kvart.
Nej, men jag förstår det, och där tycker jag att du är väldigt duktig på att prata om ett självskattningssystem, att man liksom förbereder sig inför ett gynekologbesök så att man ganska tydligt har förstått vad det är man själv vill ha hjälp med och vad det är man upplever som de största problemen. Då kan man komma väldigt långt på de här 20 minuterna. Men mitt problem är ändå det här med när inte vare sig kvinnan eller doktorn fattar att det är klimakteriet. Och du kommer till en läkare och säger, ja, men jag har inte tillräckligt mycket erfarenhet av hormoner, jag vet inte hur jag ska behandla dig.
Ja, men det är därför jag har skrivit boken. Ja. Jag vill verkligen förmedla den här erfarenheten jag har haft i alla dessa år. Och för alla, för kvinnan och för behandlande personal. Och då är det bra med polyesterkvinnor. Det tycker jag är jättebra.
Det kanske tvingar också läkarna att bli lite mer intresserade.
Och sen är det ju så viktigt också med den här individuella bedömningen. Därför jag tycker ju, alltså, det kommer ju fram i min bok också, att det är verkligen olika vilka förutsättningar som finns från början och vad man kan göra. Alltså det är inte självklart att alla ska ha samma hormonbehandling eller bara bioidentiska. Det finns så mycket man kan välja, och kan vara att det är en helt annan metod eller inte alls hormoner. Vi kanske måste fokusera mer på livsstilsfrågor. Så att jag är ju väldigt för en helhetssyn i det hela.
Hilde, vi ska börja avrunda den här första delen här, men jag är väldigt mån om att vi pratar om det här med självmedicinering när vi är inne på det här spåret, för det är ju där vi hamnar. Kvinnor är desperata och så får de tips och råd från vänner och nätforum och Google och så vidare, och sen så beställer man det man vill ha på nätet och så kastar man ut lite frågor och så får man massor med svar från kvinnor som har erfarenhet att de har testat det ena här och det andra där. Hur ska man se på den här typen av hjälp? Är den så hemskt egentligen?
Ja, det är bra med erfarenhetsutbytet, det tror jag säkert, men det är ju inte så att varje kvinna är unik, och det går ju inte att säga gör som jag. Det skulle jag aldrig säga själv, gör som jag, därför att det är omöjligt, därför vi är olika. Så därför kan man inte härma en annan bara.
Nej, men kan inte det vara bättre än att gå till en läkare som inte har någon koll?
Det ska bli bättre.
Ja, nej, jag förstår att du inte kan hänga ut dina kollegor, men det är ju det här som är liksom grunden till frustrationen för väldigt många. Men vi hoppas att vi är på väg åt ett bättre ställe. Jag vill också bara avsluta med här, går man igenom historien så är det ju lätt att hitta fel när man tittar tillbaka. Vilka fel begås idag som man kommer se om 20-30 år?
Ja, man kan ju inte veta egentligen.
Nej, tror att det är någonting som jag, ändå som du upplever. Vi har pratat lite om övermedikalisering och vi har pratat lite om att man negligerar vissa faror och kanske ser för hårt på andra.
Ja, det blir intressant att se om 20 år. Men jag tror att så länge man har sunt förnuft nu och kan väga för- och nackdelar, då kan det inte bli så mycket fel så som det har begåtts. Jag är väldigt mycket emot det här kategoriska syn, så ska det vara. Och det finns bara en väg. Och det här svartvitt tänkande, det kan vi inte ha. Vi måste vara mognare än det. Och då kan det bli en bättre framtid
för allting. Individualiseringen är superviktig.
Ja, det är viktigt.
Jag tackar dig för nu, Hilde. Och så ska vi, du och jag kommer sitta kvar och fortsätta samtalet. För nu ska vi komma in på lite mer patientfrågor. Eller de frågor som är, vad ska vi säga, brinner där ute hos kvinnorna som jag får ta del av och som du också har tagit del av. Så ni som lyssnar får ge er till Håls till nästa avsnitt, för då kommer Hilde och jag fortsätta det här sammanhanget och det här samtalet. Så det blir ett abrupt slut här och det blir ett lika hett instart nästa gång. Tack för nu.
Tack så mycket.
Ja, så kan det alltså låta från en gynekolog. Och jag vet ju hur många kvinnor som verkligen känner att de har fått hjälp när de har träffat Hilde. I sin bok Hormonkarusellen, som du kan läsa mer om på Klimakteriepoddens hemsida och Facebook-sida, så tar Hilde upp ett antal hypotetiska patientfall, vilket är oerhört spännande, för alla kräver verkligen olika insatser och olika behandlingar, precis som sägs i avsnittet, så är det verkligen individualiserat. Återigen så tycker jag att det är viktigt att säga att det här med hormoner är inte något som gäller för alla i alla lägen. Tvärtom. Det är otroligt viktigt att fundera på det här med helhetshälsan, hela livsstilen, sociala relationer, sexualitet och stress. Jag tycker också det här med relationen mellan utmattning och klimakteriet är superintressant. Hilde var ju med i Klimakteriepodden redan i avsnitt 22 som jag nämnde i försnacket, och gå gärna tillbaka och lyssna på det om du gillar det hon säger här. Det finns lite frågetecken kring det här med testosteronbehandling av kvinnor i klimakteriet, framförallt eftersom det är så ovanligt. Och vill du läsa just det här som Hilde nämner att International Menopause Society tar upp just testosteron och kvinnor och klimakteriet som tema i anslutning till internationella klimakteriedagen den 18 oktober, så kan du läsa deras statement som förklarar lite varför och hur, och också bakgrunder till varför det är lite komplicerat och hur man kan se på testosteronbehandling och kvinnor och vad man kan förväntas uppnå. Det hittar du alltså på hemsidan och Klimakteriepodden på Facebook. Och i nästa avsnitt så fortsätter vi med Hilde och talar mer konkret om behandling. Och framförallt progesteron och gestagener och de här olika skillnaderna. Så det blir massor med frågor som många av er som lyssnar har bidragit med. Så det blir otroligt spännande och jag hoppas många av er får svar på era frågor. Tack för den här gången och välkommen snart igen. Och vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så hör av dig på info@klimakteriepodden.se. Hej då!
Hold up.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.